Vi varnar för dagens avsnitt. Grovt våld kommer beskrivas.
Hej och välkomna till krimkalenderns 24 brott till jul 2020.
Välkomna.
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Och det här är ju en julkalender, vilket innebär 24 avsnitt i december. Varje dag ända fram till och med julafton.
Och varannan dag så kommer Jenny berätta för mig om ett fall.
Och varannan dag så kommer Sofia att berätta för mig.
Och vi är ju riktiga true crime-nördar. Och därför kommer vi göra djupdykningar i varje fall.
De fallen kommer vara alla möjliga slags brott. Mord, massmord, seriemördare och fall som inte innebär mord överhuvudtaget.
Och är det jättehemska fall så kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men kom ihåg att alla avsnitt handlar om brott som självklart kan anses vara hemska. Vi har även valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska för att man alltid förlorar lite av innebörden i en översättning. Och så tänker vi att många av våra lyssnare säkert förstår engelska. Men gör man inte det så behöver man inte oroa sig, för vi kommer alltid beskriva citatet på svenska också.
Mm, och vi har ett Instagramkonto som heter Krimkalendern. Det tycker vi att ni ska följa, för där lägger vi upp bilder varje dag för varje fall. Så in och följ.
Mm. Och vi har ju kikat lite på möjligheten att göra det här till en betalpodd, men vi har valt att inte göra det. Men vill man stötta så får man jättegärna göra det. Och då kan man göra det antingen genom att bli en patron. Och då går man in på patreon.com och söker efter krimkalendern. Man kan också swisha om man hellre vill göra det. Och det numret finns på Instagram. Och det räcker ju liksom med någon 10, man behöver inte skämmas över det, tänker jag säga. Utan många bäckar små helt enkelt, och det hjälper oss jättemycket. Så det vill vi också passa på att tacka så mycket för er som har swishat.
Tack så jättemycket, det är ju ni som har gjort det möjligt att vi faktiskt kan göra den här julkalendern.
Verkligen.
Men nu är det dags att köra igång.
Ja.
Och idag så är det du, Sofia, som ska berätta om en historia för mig.
Mm.
Jag är jättenyfiken.
Ja, vad härligt. Jag tänkte börja med att fråga om du känner till försvinnandet av Natalie Holloway.
Nej.
Okej,
för jag? Är det känt?
Ja, det är många som... Ja, det är det.
Ja, nej.
Det är i alla fall en ung tjej som försvann på ön Aruba 2005.
Ja, jag vet vilket det är. Mm. Mm.
Och det blev typ en mediestorm.
Ja.
Och det finns typ undersökande dokumentärserier som liksom bara hänger sig åt att liksom bara leta efter spår i just det fallet.
Ja.
Jag ska berätta om en liknande händelse.
Mm.
Som av någon anledning liksom inte fått lika mycket uppmärksamhet.
Nej.
Oklart varför.
Mm.
Men det börjar i alla fall den 27 juni 1979. För då välkomnar Dave och Cindy Middleton en liten flicka till världen. Mer specifikt till Belleville i Eastern Ontario i Kanada, vilket ligger då mellan Ottawa och Toronto. Det är deras tredje barn och de ger henne namnet Rebecca Jane. Men det är smeknamnet Becky som fastnar. Och det är det jag kommer kalla henne i det här avsnittet.
Mm.
Becky har två äldre bröder, Matthew och Mark, som även de välkomnar och tar hand om henne. Becky leker mycket med sina bröder och beskrivs som en pojkflicka. Hon gillar att vara utomhus och är aktiv. Hon älskar vatten och både fiskar, seglar och simmar. Becky växer upp till en livfull, blond, blåögd och söt tonåring. Dave och Cindy skiljer sig när Becky är ungefär 13 år. Och de verkar ha lyckats göra det på ett sätt att liksom alla inblandade mår bra.
Mm.
Dave fortsätter jobba som föreståndare på The Belleville Water Plant och Cindy flyttar ihop med en ny man. Från Carol Schumanns bok Kill Me Once, Kill Me Twice, alltså ja, mörda mig en gång, mörda mig två gånger,
ja.
Kanske en bra översättning, så citerar jag detta. Alla tre barn, då i tonåren, åker till Daves hus med utsikt över viken och Cindys hus, inte långt därifrån, där hon bor med Wayne och jobbar för den kanadensiska regeringen. Becky värnar om sina äldre bröder och välkomnar Waynes barn, hennes nya stuvsyskon, John och Debbie. Alla barn accepterar för det mesta de nya familjeförhållandena och fortsätter bjuda över vänner till sina båda föräldrars hem.
Mm.
Så det verkar bra.
Ja. Mm.
Ofta är Becky i centrum bland alla fem barnen. Lite som den som liksom klistret som liksom håller alla samman.
Ja.
Becky är snäll och trevlig och omtyckt av alla. Hon har många vänner och en av dem heter Jasmine Means med smeknamnet Jazzy. Becky och Jazzy har varit vänner sedan de var 7 år gamla. Även Jazzys föräldrar har skilt sig och hennes pappa Rick har gift om sig och flyttat till Bermuda. Så det är dit Jazzy och hennes bror ofta åker på semester när de är lediga från skolan. Jazzy och Becky pratar om att Becky någon gång ska följa med till Bermuda en sommar. Det är ju trots allt en rätt fantastisk semesterö.
Mm.
De försöker få till resan 1995, när Becky alltså är 15 år. Men det blir inte av det året. Och jag tänkte berätta lite om Bermuda, så att man har lite koll på vad det är.
Ja.
Bermuda är långt från den sovande staden Belleville. Ungefär 1700 kilometer fågelvägen och en 3 timmars flygresa från Toronto. Alltså en ganska lång resa för en tonåring att åka själv.
Ja.
Bermudaöarna är ett brittiskt utomeuropeiskt territorium i västra Atlanten. Och trots att man ofta bara säger Bermuda liksom i singular så består det av totalt 138 öar ungefär.
Mm. Mm.
Mestadels korallöar och den största ön kallas Main Island, alltså typ huvudön.
Mm.
Huvudstaden heter Hamilton och FN anser Bermuda vara ett icke-självstyrande område. Så det är liksom fortfarande en brittisk koloni.
Mm-hmm.
Kan man, typ. Jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Siffror från 2018 säger att det bor 71 000 personer på Bermudaöarna och är därmed det mest populära av Storbritanniens utomeuropeiska territorier. Hemsidan, bästa tiden att åka, skriver citat. Den bästa tiden att åka till Bermuda är i januari och april till och med december. Under vilken du har en angenäm och varm temperatur och knappt till liten nederbörd. Den högsta medeltemperaturen i Bermuda är 28 grader Celsius i augusti och den lägsta är 19 grader Celsius i februari. Den genomsnittliga klimatsiffran för Bermuda är på 8. Detta baseras på flera olika faktorer såsom typ medeltemperatur, sannolikhet för nederbörd och andra människors väderupplevelser.
Mm.
Så det var från hemsidan bästa tiden att åka. Det låter alltså som ett rätt trevligt ställe att turista.
Verkligen.
Mm. Och det är också ett väldigt populärt resmål för turister. Ändå står turism bara för ungefär 5% av Bermudas BNP. Och det trots att Bermuda har ett av världens högsta BNP per capita. Men det beror på att de tjänar massvis på finansiella tjänster.
Okay.
Så de är ju ett sånt område. Du som har barn, Jenny.
Mm.
Skulle du som förälder låta din 15-åriga dotter åka på en sån resa?
Nej, men det har inte riktigt med längden på flygturen att göra. Det är för att jag tänker på Bermuda-triangeln. Att jag är lite så konspirationsteoretiker.
Okej.
Nej, men jag är lite rädd av mig.
Mm. Mm.
För sånt.
Ja, och jag tänker 15 år.
Ja, och även de rent liksom åka långt.
Ja, alltså, nu skulle de ju i så fall alltså, hälsa på Jazzys pappa och hans nya fru. Liksom, så att det är ju inte som att de skulle åka helt vind för våg utan vuxen översyn överhuvudtaget.
Men nej, men.
Men i alla fall då.
Men själva flygturen skulle de göra själva, eller hon.
Mm, precis. Precis. Mm. Ja, men tillbaka lite till Becky nu då. Ytterligare ett år går och Becky är fortfarande orolig i sin vilja att åka med sin kompis Jazzy till Bermuda över sommaren. Efter många telefonsamtal fram och tillbaka mellan Rick Means, alltså Jazzys pappa, och Beckys mamma Cindy och pappa Dave tänker föräldrarna att kanske är det okej att låta Becky åka ändå. Det är sommaren 1996. Becky kommer snart fylla 17 och resan till Bermuda kan vara en del av hennes födelsedagspresent från hennes föräldrar. Rick Means, Jazzys pappa, säger senare till en dokumentärskapare att Becky och Jazzy var 2 bästa kompisar som ger sig ut på en riktig drömresa. Vännerna blir såklart överlyckliga när de får det här beskedet och resan bokas. Becky och Jazzy ska resa från Toronto den 20 juni 1996. Efter att ha övernattat hos vänner i Whitby är tjejerna på väg. Becky med ett ständigt leende på läpparna, sin favorithatt på och en sommarklänning. Det finns ett foto på det från flygplanet. Här är då ett foto, det ser ut som ett skolfoto eller någonting av Becky.
Mm.
Så hon ser ut så.
Och såg väldigt glad ut.
Mm. Och där är då fotot. Oh, som jag beskrev nu. Jättestort leende. Och så hatten. Och...
Hon är glad för att åka iväg till Bermuda.
Verkligen, men nu hur spännande som helst. Ja. Liksom. Innan de ger sig av så har Jazzy dock problem att hitta sin handväska. Men efter att ha letat dyker den upp och de skrattar tillsammans. Becky skriver ett vykort till sin pappa medan flygplanet görs redo för avgång.
We're having a great time already. Talk to you later, alligator.
Så det hon skriver är alltså, vi har det redan helt fantastiskt. Under flygresan över Atlanten tar en medresenär foto av tjejerna med Beckys nya kamera. En tidig födelsedagspresent till den fantastiska resan. Piloten cirkulerade över öarna innan de landar. Det är vindstilla och strålande solsken.
We're in the Bermuda Triangle!
Alltså, vi är i Bermuda-triangeln, fnittrar Becky och gör på skoj en grimas som att hon är rädd. Sen pratar de om hur skönt det varma vattnet skulle vara de alldeles strax kommer att bada i. Jazzys pappa Rick hämtar upp tjejerna vid flygplatsen. Under bilresan till hans hem förklarar han några regler. De flesta går ut på att tänka på säkerheten som typ hyr inte mopeder, de är farliga. Han menar att om tjejerna vill någonstans så kan de antingen ta bussen eller så kan han skjutsa dem. De nästkommande dagarna tillbringar Becky och Jazzy med att göra alla turistgrejer. Åka till turistattraktioner i St. George. Det finns något slags här pirattema där, tydligen.
Ja.
Och så massa sådana grejer. Och de har jättekul. De firar Beckys 17-års födelsedag med tårta och en liten fest med Jazzys pappa Rick och hans fru Lynn. Samtidigt som Becky har det alldeles fantastiskt så saknar hon såklart sina föräldrar. Hon skriver till dem. Och Cindy, Beckys mamma, skriver tillbaka. På ett vykort skämtar hon om händelsen med handväskan på flygplatsen och skriver: Jazzy, tappa inte bort Becky. Mm. Becky och Jazzy träffar tre killar från Storbritannien som också är på semester på Bermuda över sommaren. Det är Russell McCann, Ben Turtle och Jonathan Cassidy, vars pappa jobbar på Bermuda som polis. De fem ungdomarna blir snabbt vänner och tjejerna tycker att killarna är gulliga och vice versa. 2 veckor in på resan, den 2 juli 1996, skjutsar Rick och Lynn tjejerna till Gamla stan i St. George för att hänga med de tre killarna. Innan tjejerna hoppar ut ur bilen så påminner Rick dem om att han måste upp tidigt dagen efter och att de att därför inte skulle vänta allt för länge med att ringa efter skjuts hem igen. Det är Russells födelsedag och de har tänkt att fira den. Dels med en båtresa, men den delen av planen blir avbokad på grund av att det regnar. Så de gör om planerna och bestämmer sig därför på stående fot att åka till The White Horse Pub på 8 Kings Square i St. George. Från pubens hemsida kan man läsa följande. White Horse Pub och restaurang är en av Bermudas äldsta och mest kända pub- och skaldjursrestauranger på Bermuda. The White Horse har ärvts från generation till generation och är känd för sin fantastiska mat och livliga bar dit lokalbefolkning såväl som turister kommer för att äta och ha det bra. Njut av mat vid vattnet med en fantastisk utsikt över St. George hamn. Kika in och drick en av våra läckra signaturcocktails. Känner du för en natt med musik och dans? Besök Light Nightclub som får hjärtat att pumpa. Öppet endast utvalda nätter och för privata evenemang. Vi ser fram emot att träffa dig snart. Mm. Trevligt ställe.
Verkligen.
På Bermuda så måste man vara 18 år gammal för att få dricka alkohol. Och så har det varit sedan 1974. Men med tanke på att tjejerna bara är 17 år så verkar liksom den regeln inte följas riktigt.
Nej.
Varken av tjejerna eller av bartenderna då.
Nej, för de blir serverade.
Mm. Gruppen möts ungefär klockan 19.30, lyssnar på musik och pratar. Och trots tjejernas ålder dricker de både öl och drinkar. Någon föreslår en tävling. Vem kan dricka öl snabbast? Becky förlorar med bara en klunk så hon måste köpa en runda Goldschläger, någon slags kanelshot.
Mm-hmm.
Senare säger en av killarna, Jonathan, att de har druckit ungefär 67 glas var. Vilket jag har lite svårt att avgöra om det är mycket. Om man inte är van att dricka är det ganska mycket, va?
Ja, det låter mycket.
Ja. Mm. De tar bilder med Beckys nya kamera. På bilderna kan man se kläderna som tjejerna har på sig. Jazzy har en vit tröja, långa baggy jeans och en ärmlös jeansjacka. Hon är ungefär 170 cm lång och har långt brunt hår. Becky är lite kortare. Hon har ett vitt linne på sig med en tunn vit blus över, jeanskjol och bruna sandaler. Så de är två helt vanliga tonåringar liksom. Efter att puben stänger klockan 23 åker ungdomsgänget till Jonathans hem för att fortsätta festen. Becky hamnade med Jonathan och Jazzy med Russell. Det är ingen som har sex utan det är bra mycket oskyldigare än så.
Mm.
Becky och Jazzy har tydligen så roligt att de glömmer bort tiden. Det har nu blivit så sent att Jazzy inte vill ringa sin pappa efter skjuts för att hon tänker att han antagligen kommer bli upprörd över att de väcker honom. Han som ska upp tidigt dagen efter.
Mm.
Dessutom har ju tjejerna druckit och Jazzy vill inte hamna i sin pappas onåd över det heller. Hemma hos paret Meads är Rick och Lynn inte speciellt oroade. Jazzy är en smart och ansvarsfull tonåring och de litar på henne. Så tjejerna ringer efter en taxi istället för att ta sig hem. Runt ungefär klockan 1 på natten. Rösten i andra änden informerar dem om att en taxi kommer komma om 15-20 minuter. Men klockan 01.45, alltså 3/4 senare, så har taxin fortfarande inte dykt upp. Jazzy ringer igen och får reda på att en taxi varit på adressen men att ingen varit där. Sen får de samma väntetid igen. En taxi ska komma om 15-20 minuter. Men igen dyker ingen taxi upp. Och då har de alltså väntat utanför huset hela tiden.
Oj.
Så de står ju liksom in, det är ju, ja, så det är ju jättekonstigt att den där taxin, den första då som sa att, men, att det inte var någon där.
Ja. Har de fått fel adress?
Ja, jag vet inte om det är något slags missförstånd. Ja. Liksom, men jättekonstigt.
Mm.
Jazzy ringer till taxibolaget en tredje gång. Klockan 02.16. Klockan 02.30 går Jonathan in i huset och går och lägger sig. För han har stått och väntat med dem tills dess.
Mm.
Men nu står alltså Becky och Jazzy ensamma på trottoaren utanför Jonathans hem. Själva för att vänta på en taxi. De två andra killarna, Russell och Ben, har somnat för länge sedan. Och tjejerna väntar. Fortfarande ingen taxi. Ungefär klockan 3 kommer en man på motorcykel. Han kommer från Bermuda, stannar till och pratar lite med tjejerna. Han heter Dean Lottimore. Han frågar tjejerna om de har cig. De står fortfarande och pratar 5 minuter senare när en annan motorcykel passerar i låg hastighet i motsatt riktning från hur Dean hade kört. På den andra motorcykeln sitter 2 män. De bromsar, gör en U-sväng, stannar till närmast Becky och börjar prata med Dean. Så det verkar som att de känner honom.
Mm.
Becky och männen på motorcykeln börjar prata. Jazzy tycker att de båda männen, speciellt han som kör, verkar intresserade av Becky. Männen frågade Becky om halsbandet som hon har på sig och hon berättar att det är en present som hon har fått av Jazzy. Det dröjer inte länge förrän samtalet leds in på att tjejerna har svårigheter att ta sig hem och männen säger att de såklart gärna hjälper till och erbjuder dem skjuts. De har till och med 2 extra hjälmar. Först är Becky och Jazzy tveksamma, men de ser heller inte något annat sätt att ta sig hem. Och de kommer fram till att motorcykelkillarna är deras bästa alternativ. I och med att Becky är mindre än Jazzy så sätter hon sig på den andra motorcykeln mellan de 2 männen. Och Jazzy sätter sig bakom Dean på hans motorcykel och sen kör de iväg i den mörka Bermuda-natten. Motorcykeln Becky sitter på kör framför Deans motorcykel och Jazzy ber Dean att köra lugnt, vilket han också gör. Men den andra motorcykeln kör snabbare och snart är den utom synhåll. Dean fortsätter att köra långsamt så de hinner liksom aldrig ikapp. Och det finns 2 olika vägar att ta till Jazzys pappas hem som liksom ungefär är lika långa.
Mm.
Dean tar den kortaste som han känner till. Men när Dean stannar till vid trottoarkanten utanför deras destination är inte Becky där. Jazzy är upprörd. Hon är övertygad om att hon kommer hamna i trubbel över det här. Det är jättesent och det verkar som att Becky är borta. Hur ska hon kunna förklara det här? Jazzy använder nyckeln som är gömd utanför för att ta sig in i huset för att se om Becky kanske tagit sig in i huset redan. Och Dean åker därifrån. Jazzy letar igenom huset efter Becky, men hon är inte där. Då bestämmer sig Jazzy för att hennes oro för Becky är starkare än rädslan för pappans ilska. Så hon väcker Rick och berättar den fruktansvärda nyheten. Becky är borta. Och Rick är självklart upprörd. Hans dotter har liksom just berättat att tonåringen som han anförtrots ansvar för över sommaren har försvunnit.
Mm.
Rick och Jazzy hoppar in i Ricks bil och börjar leta runt i området efter Becky. Jazzy är fortfarande rädd för att hamna i trubbel eftersom hon och Becky fått skjuts av okända män på motorcyklar. Så till en början berättar hon inte hela sanningen för sin pappa.
Nej.
Kring 3:30 på natten så är Dana Rollins, som bor på Bermuda och jobbar som DJ, ute och kör på den mörka vägen Ferry Reach Road, 13 kilometer från Rick och hans frus hem. En kompis till Dana har bett om skjuts till sitt tält i parken Ferry Reach Park och Dana är snäll nog att ställa upp. Det är ytterligare 3 personer i bilen och det är en av dem som plötsligt upptäcker att det är något som ligger vid sidan av vägen som inte ser ut att höra hemma där. Dana kör till vägkanten och går för att titta vad det är och hittar en halvnaken ung kvinna. Kvinnan ligger i fosterställning med ryggen mot Dana. Dana går ner på knä vid kvinnan och märker att hon lever, men knappt. Och det är mycket blod. Tårar fläckar hennes ansikte och hennes hals är allvarligt skadad av knivhugg. Kvinnan försöker prata, men kan inte. Dana skriker åt de andra att någon måste ta sig till en mynttelefon och ringa efter hjälp.
Just det, ingen mobiltelefoner.
Mm. Nej. Inte bara efter hjälp till den unga kvinnan vid vägen, men hon är också rädd att den som har gjort det här mot henne kanske fortfarande är i närheten. Medan en i gänget springer iväg efter en telefon gör Dana och övriga bilresenärer sitt bästa för att lugna den unga kvinnan och försöker stoppa blödningarna med sina händer. Men den unga kvinnan börjar tona bort. Hon har förlorat mycket blod. Jazzy och Rick kör samtidigt i det område där Jazzy senast sett Becky. När de får syn på en ambulans som kör förbi. Jazzy bara vet att ambulansen är för Becky och säger till sin pappa: den där är till henne. Hennes pappa svarar: säg inte så. Det är dock för sent för Becky. Hon hinner dö där vid vägkanten innan ambulansen hinner fram. Solen har hunnit gå upp när Jazzy och Rick kommer tillbaka till hemmet. Det första Rick gör är att gå in i huset och ringa till polisen och anmäla Becky försvunnen. Han blir informerad om hur anmälan om försvinnande går till och blir ombedd att vänta 24 timmar. Rick argumenterar med personen i andra änden men blir plötsligt och oväntat satt parkerad. När en polis kommer tillbaka på linjen blir Rick ombedd att åka till Ferry Reach. Rick frågar om de har hittat Becky där, men det enda svar han får är att han ska åka till Ferry Reach. Rick smäller ner luren på telefonen. Och han och Jazzy ger sig av igen. Den här gången till Ferry Reach, osäkra på vad de kommer mötas av där. När Rick och Jazzy kommer fram är det polisbilar och poliser överallt. Det är uppenbart en brottsplats. Rick säger åt Jazzy att vänta i bilen för han vill inte att hon ska se det han börjar inse att han kommer att hitta bakom polisbandet. Han springer fram och blir stannad av en polisman. Medan han blir frågad om det är han som har ringt in angående en försvunnen tonårstjej tidigare så lägger han märke till liksäcken. Han blir ombedd att förbereda sig mentalt och stålsätta sig. Rick berättar att de drar ner dragkedjan på liksäcken och där inne ligger Becky. Han kan senare inte beskriva det han ser. Allt han säger är att det är den där söta lilla tjejen som han lämnat av bara några timmar tidigare. Han försöker ta sig fram för att ge Becky en kram, men en polisman hindrar honom. De vill såklart inte att han ska kontaminera bevisen. Jazzy sitter i bilen och ser sin pappa förändras. Plötsligt skriker han och gråter och bryter ihop totalt. Rick och Jazzy kör hemåt igen. Hela vägen känner sig Rick yr. Inte bara över det han sett utan även över vissheten om att han nu måste meddela Beckys föräldrar, Cindy och Dave, att deras dotter är död. Och än värre, hon har blivit mördad. Han känner sig ansvarig.
Mm.
Alltså kan du föreställa dig i samtalet? Eller hela situationen för den delen.
Liksom. Så fruktansvärt.
Rick ringer Sindu först. Först tror hon honom inte. Så Rick får stå på sig. Och mamma Sindu berättar.
I was in shock. I couldn't believe it. I wanted to be right there. I said, are you sure she didn't get hit by a bus or something?
På svenska. Jag var i chock. Jag kunde inte tro det. Jag ville bara vara där. Jag sa, är du säker på att hon inte blev påkörd av en buss eller något? Så det verkar som att det liksom är i två steg att greppa vad som har hänt.
Ja.
Inte bara är ens dotter död.
Nej.
Utan det var liksom ingen olyckshändelse. Nej. Utan det var någon som ville henne illa.
Mm. Precis, när man inte tror att det kan bli värre än att ens barn är dött, så kommer det liksom ytterligare en nivå på det.
Samtidigt så har polisutredningen dragit igång. Rick blir chockad då han hör Jazzy berätta för polisen att Becky hade fått skjuts på en motorcykel med två män. För det är första gången han hör om det där. Becky vet inte vad de heter, bara att de var två mörkhyade män på en motorcykel. En beskrivning som stämmer in på väldigt många Bermuda-bor. Hon vet att mannen som skjutsat henne heter Dean, men kände inte de andra två. Inte långt från platsen där Dana hittat Becky hittar polismän hennes blodiga kläder. De är sönderskurna och polis förstår att hennes mördare skurit dem av henne. Hennes halsband hittar de ingenstans och polis tänker att mördaren eller mördarna kanske tagit det som en souvenir. Ryktet om mordet sprids som en löpeld. Inte bara är en ung turist död, men hennes mördare är dessutom fortfarande på fri fot. Enligt experter blir fallet misskött redan från början. Bevis samlades inte in på ett korrekt sätt av polismän oerfarna när det kommer till mordutredningar och patologen är inte forensiskt kunnig. Han har aldrig hanterat något sånt här tidigare. Från Dr. Henry Pears rapport kan man läsa om Beckys skador. Citat. Det finns tecken som visar på påtvingat vaginalt och möjligen analt samlag strax innan hennes död. Hennes kropp är så täckt av blod att patologen har svårt att hitta alla knivhugg. Skador efter trubbigt våld och knivhugg vittnar om tortyr. En annan läkare, Dr. James Johnston, skriver: sperma och sexualvåld, krossskador, multipla knivhugg mot kroppen, både framsida och baksida. Hennes baneman har även knivhuggit henne i skallen, vilket orsakat svår blodförlust. Hennes högra lunga är kollapsad och hennes stora halsven har pumpat ut blod. Knivhugg mot hennes högra hjärtkammare och buken. Endast rivsår på Beckys handflator och inte de knivsår man kan förvänta sig om hon hade hållit upp händerna för att försvara sig, vilket annars är en automatisk reaktion. Dr. Johnston fortsätter undersökningen dagen efter och hittar då Beckys kropp mörk av blåmärken över hela hennes kropp. Han konkluderar ett brutalt mord. Så Becky har alltså inte sår på händerna som hon bör ha om hon har försökt försvara sig, vilket får poliserna tro att det inte handlar om en utan två mördare. En som huggit henne.
Och en som har hållit fast henne.
Michael Baden, en känd och kunnig amerikansk patolog, ser över fallet senare och säger att många av de skador Becky har är för att få henne samarbeta med dem medan de försöker våldta henne. Det dröjer inte länge förrän polis identifierar Dean Lottimore. Han tas in för att identifiera de två andra männen som Becky fått skjuts av. Utan någon sån här spegelvägg. Så blir Dean tvungen att identifiera dem liksom ansikte mot ansikte. Så de kan ju se honom. Att han pekar ut dem. Vem det är som pekar ut dem och så vidare. Ja. Och det är Bermuda Boone Justice Smith, 19 år. Och jamaikanen Kirk Mundy, 21 år.
Men hur hittar de dem då?
Jag gissar att Dean säger vilka de är.
Ja, han kanske, ja, han visste vilka det var.
Ja,
jag förstår.
Ja, han kände ju dem typ.
Ja,
men sen så får han också peka ut dem. Gissar jag att det är, det är båda två. Liksom. Mm. Det är precis så här mina källor har sagt i alla fall.
Mm.
Så att jag tror att de får tag i honom. Mm. De identifierar honom för att de har ett namn på honom. Och sen så säger han vilka de andra två är. Ja. Och så får de stå på någon slags... vad heter det? Konfrontation. Ja. Konfrontation.
Mm. Jag förstår.
Ett annat vittne träder fram och säger att han har pratat med de två männen nära brottsplatsen efter mordet. Så de är nu liksom även kopplade till platsen.
Ja.
Männen hade lagt märke till vittnet vars bil gått sönder och de hade stannat för att prata med honom.
Mm-hmm.
Mannen lade då märke till att Kirks kläder var i oordning och att det var blod på hans skjorta. De två grips den 10 juli 1996. Den 12 juli åtalas Justice för överlagt mord och Kirk för medhjälp till brottet. Samtidigt blir Beckys kropp förd hem till Kanada. Hon blir begravd efter en tårfylld ceremoni i sin hemstad vid Methodist United Church. Men familjen Middletons mardröm är långt ifrån över. Efter lite eftersökning står det fast att Kirk inte är en direkt mysig person. Han var ute mot borgen för ett väpnat rån vid tiden för mordet på Becky. Justice är bara en ung kille, mer en följare än en ledare, men verkar vara liksom minst lika inblandad i brottet som Kirk. Innan DNA kunde undersökas forensiskt så kör oerfarna åklagare med hög press att nå en dom för mordet på en minderårig turist igång med att göra en uppgörelse med Kirk. Den 16 oktober 1996 går han med på att erkänna sig skyldig till medhjälp till mord och lovar att vittna mot Justice och han blir dömd till 5 år i fängelse för medhjälp till mord. Bara 2 dagar efter domen så kommer DNA-resultatet från RCNT-labbet i Kanada baserat på prover från insidan och utsidan av Beckys kropp. Resultatet visar Kirks sperma.
Nej.
Men Kirk har då redan påbörjat sitt 5-åriga fängelsestraff för sin del av brottet som medhjälpare och inte som mördare eller våldtäktsman. Kirk påstår nu att Becky och han haft sex med samtycke den kvällen och att Justice fortfarande är den som har mördat henne. Men allmänheten reagerar. De vill se Kirk få ett hårdare straff för han är ju uppenbarligen mer involverad än bara medhjälp. De tycker att både Kirk och Justice ska ställas inför rätta för mordet på Becky. Den 9 januari 1998, innan rättegången mot Justice drar igång, sker ytterligare en grej. Åtal för mordet på Becky väcks mot både Justice och Kirk gemensamt. Anledningen till det gemensamma åtalet är den forensiska bevisningen, vilket ju visar att mordet begåtts av fler än en person och att mer än en person hade burit Becky från platsen för själva brottet till platsen där hon liksom senare hittats.
Mm.
Men då Kirk ju redan har sin överenskommelse om sin del i brottet och att han redan dömts så överklagar han det nya åtalet. Den 6 februari 1998 avfärdar en domare Kirks överklagan.
Mm.
Den 26 mars samma år godkänner hovrätten överklagandet och hindrar justitiekanslern från att gå vidare med mordåtalet mot Kirk. Hovrätten fastslår nämligen att det skulle strida mot lagen om double jeopardy. Mm. Alltså en lag som säger att man inte kan åtala någon för samma brott 2 gånger.
Det är så fruktansvärt.
Den 6 juli 1998 fastslår även riksrådet att man inte kan väcka åtal mot Kirk. Så han sitter där med sina ynka 5 år.
Snälla säg att du har mycket kvar på manuset. Det här kommer vända.
Åklagaren som leder åtalet mot Justice lämnar ön en vecka innan rättegång 2 ska dra igång under hösten 1998 och lämnar över ärendet till en oerfaren nykomling att driva saken vidare. Rättegången mot Justice börjar den 23 november. Åtalet går ut på att 2 personer varit involverade i mordet. Kirks sperma har ju hittats både i och på Becky och indiciebevisningen är stark. Även att Justice varit involverad i mordet baseras på stark indiciebevisning. Problemet är att det inte finns någon DNA-bevisning som bevisar att Justice ens varit på platsen. Åklagaren har ju Kirks vittnesmål om att Justice var den som mördat Becky. Men de kan liksom inte använda honom som vittne för det har ju redan bevisats att han inte är speciellt tillförlitlig. Vilket försvarssidan såklart skulle dissekera liksom.
Mm.
Försvarsadvokaten gör sitt sista uttalande när rättegången når sitt slut. Han kräver att domaren ska avfärda åtalet då det inte finns nog med bevisning. Domaren Justice Vincent Mirabux håller med och summerar det på följande sätt.
I rule that the quality of the evidence is poor and the inferences which the prosecution are asking this court to draw from the circumstantial evidence, which are inferences in my view, no reasonable jury could draw. In conclusion, I take the law as I find it. After weighing the balance of the public interest as regards the abuse of process, I rule that there is no case to answer.
Så på svenska så säger domaren: jag slår fast att kvaliteten på bevisen är dåliga. Och de slutsatser som åklagaren ber denna domstol dra från de indiciebevis är slutsatser som enligt min åsikt ingen rimlig jury kan dra. Sammanfattningsvis tar jag lagen som jag finner den. Efter att ha vägt balansen i allmänhetens intresse när det gäller missbruk av process, jag slår fast att det inte finns något fall.
Så det läggs ner?
Åtalet läggs ner. Justice släpps på fri fot. De försöker senare väcka åtal mot honom igen, men det misslyckas också. Den kanadensiska tidningen The Star skriver, och det är Beckys pappa Dave som berättar, citat. Hälften av alla i juryn grät. De kunde inte tro att det var sant. Därefter följde ett antal lönlösa försök att åtala Justice. Men alla avslås av hovrätten då han redan blivit förd till rättegång en gång. Myndigheter på Bermuda skulle senare medge att familjen lidit en, citat, stor oförrätt. Men ingenting förändrades. 2007 engagerar sig den internationellt kända mänskliga rättigheter-advokaten Cherry Booth, gift med före detta premiärminister Tony Blair. Hon menar att Smiths mordåtal felaktigt blivit avslaget och att Mandy borde ha fått en hårdare dom. Och Smith är ju Justice och Mandy är ju Kirk.
Ja.
Mm. Så det hon säger, så hon menar att Justice mordåtal felaktigt blivit avslaget och att Kirk borde ha fått en hårdare dom.
Mm.
Mm. Hon skulle minsann få rätsida på hela saken och ge familjen en ny rättegång. Inget hände. Beckys pappa Dave Middleton berättar att han till slut helt enkelt bara måste gå vidare. Han säger, efter några år lyckas man på något sätt placera det i backspegeln istället för rakt framför en hela tiden. Men det försvinner aldrig. Jag tänker på henne fortfarande som en 17-åring. 10 år efter mordet kompenseras familjen Middleton av Bermuda för smärta och lidande. Checken de får är på $2,840.63.
Men det var det sjukaste. Varför ens göra? Alltså varför ens...
Det är
värre än att göra ingenting.
Ja, men alltså det är typ 30-35 tusen svenska kronor i dagens penningvärde. Det är ju nästan ett hån. Alltså.
Ja, det är mycket värre än... Åh gud, usch.
Och det var då slutet på artikelcitatet då.
Ja.
Kirk sitter inne 18 år i fängelse på Bermuda för det väpnade rån som han var ute liksom på borgen för vid tiden för mordet.
Mm.
Han fick 16 år för rånet, men det förlängs med 18 månader 2009 då vakter hittar Mariana i hans cell. Så han sitter bra mycket längre tid för rånet än för Beckys mord. Mm. Efter att han blir frisläppt blir han deporterad tillbaka till Jamaica. 2002 blir Justice Smith dömd till 18 månaders fängelse för att ha knivhuggit en kvinna och slagits med en annan. Senare information än så har jag inte. Eller har i alla fall inte hittat.
Nej.
För han har liksom samma namn som någon skådespelare. Så när man googlar honom så hittar man mest bara info om den.
Mm.
Och det var det väldigt, väldigt frustrerade fallet om Rebecca Middleton.
Så hemskt. Och så fruktansvärt.
Och jag kan bli lite så här... Oavsett straff så kan man ju liksom... Så kommer ju personen som är mördad aldrig komma tillbaka.
Nej.
Men det här känns ju bara... Alltså dels, de är alldeles, alldeles för tidiga med att bara väcka åtal och köra igång med en rättegång.
Ja.
Vad var det? Det var bara några dagar efter att rättegången var slut. Så kommer DNA-resultatet. Men ursäkta, varför har ni inte väntat på det? Och det strular ju till allt.
Ja.
För då kan de inte döma... Då blir ju den DNA-bevisningen mot Kirk blir ju motbevis mot Justice.
Mm.
Alltså, Och så bara åklagaren som då ska inför rättegången mot Justice. Mm. Han drar från ön. Ja. Vet inte om det var planerat eller inte, men det låter ju väldigt dumt. Och så är det någon som får hoppa in och ska alltså, jag kan tänka mig att det är hur mycket material som helst.
Ja. För att, det normala är ju att en person som är i det där fallet sitter liksom kanske häktad ett halvår eller ett år eller hur länge som helst innan åtal väcks, medan hela utredningen görs klar.
Ja, det verkar ju som att de kände någon slags press med tanke på att de ändå är en turistort. Att bli liksom nå ett slut och lämna det. Liksom.
Ja.
Det är så fruktansvärt. Jag blev väldigt berörd. Och man blev väldigt upprörd. Alltså, för man, det hör ju ni ofta, även i det här avsnittet, att man blir väldigt berörd över liksom alla hemskheter. Mm. Att man tycker att det är fruktansvärt. Men här blir man också så extremt upprörd över liksom,
Det hade inte behövt bli så där. Det är det. Det är bara tillklantat.
Att de inte får, ja, hela rättegångsförfarandet känns ju helt.
Ja. Jag vet inte varför, men jag satt hela tiden och trodde att du skulle säga men, och så skulle det komma någon vändning på det.
Ja, men det hoppas man ju.
Ja.
Det hoppas man ju.
Så fruktansvärd historia, usch.
Ja, jag är hemskt ledsen.
Nej, det var också jätteintressant. Det var intressant det här med
Double Jeopardy.
Ja. Mm. Även om man vet att det finns så har jag inte hört så många fall där det har hänt.
Nej, och här är det ju en anledning till att det går väldigt, väldigt fel.
Mm.
Det finns ju såklart en tanke med Double Jeopardy.
Ja.
För att ponera att du är oskyldig och så blir du åtalad gång på gång och får dras med vad det nu ska vara. Alltså, så jag fattar ju tanken med det. Men här i och med alla misstag som görs under utredning och att man drar igång åtalet för tidigt eller rättegången för tidigt så blir det ju bara tokigt.
Ja.
Mm.
Ja, det känns som att det var nästan bara fel som gjordes.
Mm. Och det fanns så målade beskrivningar av liksom när Rick och Jazzy kommer fram till brottsplatsen som också bara griper tag. För det är som att jag ser det nästan framför mig liksom.
Mm.
Usch. Ja. Ja, nej, men det var det.
Ja, men tack så jättemycket Sofia. Det var ett väldigt bra fall.
Ja,
hemskt.
Ja. Jag förstår vad du menar. Jag tror att våra lyssnare gör det också. Det var roligt.
Nej, det var inte.
Nej, det var inte. Men det var väldigt bra.
Mm.
Men då så ska vi säga att vi hörs imorgon.
Ja, det gör vi. Ha det bra till imorgon.
Ha det bra.
Hej då.